Jag valde aktivt att inte prata om det här förra veckan, mest därför att jag vet att det är ett ämne som lätt får människor att stänga av öronen. Det handlar om det man i Italien kallar för gli sbarchi, alltså räddningsbåtarna som plockar upp migranter i Medelhavet för att sedan föra dem i säkerhet till närmsta hamn som internationell rätt föreskriver. Den hamnen blir ofta en italiensk, ofta Sicilien, ibland Lampedusa. Under veckan som gick, precis som nu i helgen, har det här ämnet aktualiserat sig igen i Italien i form av en diplomatisk strid mellan Italien och Frankrike och det man nog utan problem skulle kunna kalla regeringen Melonis första riktiga kris. I Italien pratar man till och med om den värsta diplomatiska krisen mellan de två länderna sedan 2019 när dåvarande vicepremiärministern för femstjärnerörelsen Luigi Di Maio åkte till Paris för att visa sitt stöd för de gula västarna. Så, vad beror den här krisen på då? Vilka är ingredienserna? Jag gör en kort summering för de som inte har följt nyhetsflödet slaviskt. Ett av de här räddningsfartygen som väntade på att få grönt ljus av Italien att få gå i hamn på Sicilien var i förra veckan Ocean Viking med över 230 personer ombord som räddats på Medelhavet och som väntat i flera dagar på att få gå i hamn i Italien. Men något grönt ljus kom aldrig. Istället kommunicerade den italienska regeringen att Frankrike skulle ta emot båten innan förhandlingarna var klara. Något som i sin tur fick den franska regeringen att rasa och direkt förklara att de 3000 migranter som just nu befinner sig i Italien som Frankrike lovat att ta emot enligt ett frivilligt solidaritetsprogram som kommit på plats för att avlasta Italien, Spanien, Cypern, Malta och Grekland och som skrivits under av 23 EU-länder. Där ingår förresten inte Sverige och inte heller Polen eller Ungern för att nämna några exempel. Men Frankrike nöjde sig inte med att säga nej till de 3000 migranterna som de lovat att ta emot från Italien utan de uppmanade också andra länder att göra samma sak. Plus att man under helgen förstärkt gränskontrollerna till Italien kraftigt, något som lett till långa köer på den italienska sidan. Det är nämligen vida känt att Italien, när migranterna kommer in i landet ibland, hur ska jag säga, ser lite grann mellan fingrarna. Varför det? Jo, landet är inget destinationsland och det vet den italienska regeringen. Landet är vad man brukar kalla ett transitland. Migranterna kommer inte hit för att stanna. De ska vidare till länder där levnadsförhållandena är bättre och möjligheterna större. Det vill säga Frankrike, Tyskland, Österrike, Storbritannien och så vidare. Så 5 dagar efter att en migrant har gått i land på Sicilien då är det inte ovanligt att du hittar vederbörande vid en fransk eller österrikisk gränsstation. Problemet är bara att nuvarande lagstiftning, alltså Dublinförordningen, kräver att det är det första EU-landet som en migrant kommer till som ska ta hand om dennes asylprocess. Och det Italien gör det är att de inte reggar de här personerna. För jag är migranterna inte reggade, då blir ju deras första land Frankrike eller Österrike. Alltså de ber inte om asyl och Italien väljer att, hur ska man säga, tolerera deras närvaro för de vet att de ändå snart åker vidare. En liten parentes här. Andelen migranter som kommer till Italien via havet är inte den största andelen som av de migranterna som kommer till landet. Det är en liten del. Men för högerregeringen vid makten nu är det en symbolfråga. Man är nästan besatt av att stoppa de här båtarna. Frågan är särskilt viktig för Giorgia Meloni och Matteo Salvini. Senast Salvini satt vid makten införde han flera dekret som hindrade räddningsbåtar från att gå i land. Något han för övrigt fortfarande ingår i en rättsprocess om. Men det är i alla fall därför Italien under Meloni är brett att gå i clinch med sin viktigaste allierade. Franska Le Monde skriver idag att det här är inte vad EU behövde. Vi kan det redan, men jag påminner ändå om det som Le Monde skriver. Samtidigt som det pågår ett krig vid EUs gräns, en energikris, hög inflation. Att då inleda en diplomatisk kris mellan två av unionens grundare, det är verkligen sämsta tänkbara, skriver tidningen i en ledare med rubriken Ocean Viking, en europeisk katastrof. Le Monde, kan vi ju säga, pekar ut Giorgia Meloni som den skyldige. Samtidigt vill jag läsa en del ur en artikel i den italienska mittentidningen Il Foglio idag som pratar om Frankrike ur synvinkeln från Melonis regering. Å ena sidan är det en nödvändig allierad för Meloni eftersom länderna helt klart delar många intressen när det gäller budget och energifrågor. Samtidigt är det en ofrånkomlig fiende och kanske den allra tydligaste. Varför det då? Jo, därför att Macrons Frankrike representerar allt som Meloni och Salvini hatar. Tron på Europa, kärleken till internationella samarbeten, kärleken till globaliseringen och det globala i sig, avskyn för nationalismen och det faktum att Macron är ansiktet utåt för storfinansen på en global skala. Allt det hatar både Meloni och Salvini. Och med den nya regeringen har det helt klart vågspelet förändrats i relationen mellan Italien och Frankrike. Il Foglio avslutar artikeln med att Meloni spelar ett väldigt högt spel eftersom hon behöver Macron mycket mer än vad Macron behöver Meloni. Det här är tidningskrönikan, nu kör vi! Come le balinesi nei giorni di festa. Klockan är 7, det är den 14 november. I en lägenhet i Rom sitter jag, Filip Jakobsson. Och efter den där röriga inledningen tar vi och tittar på framsidorna i våra tidningar idag i sin helhet. Det är såklart väldigt mycket Istanbul och terrordådet som inträffade där igår. Där 6 personer dödades och ett 80-tal skadades. Corriere della Sera, bomb i hjärtat av Istanbul. Libero, kvinnlig självmordsbombare bakom massakern i Istanbul. För att nämna 2, hittills har 46 personer gripits. En annan grej på utrikesfronten är att det igår blev klart att demokraterna behåller makten i senaten i den amerikanska kongressen, det vill säga överhuset. Det här efter att den nuvarande senatorn Catherine Cortez Masto gått om sin republikanska konkurrent och säkrat segern i delstaten Nevada. Som bekant väntar ju en andra valomgång i Georgia den 6 november. Hade Nevada slutat med republikansk seger skulle det valet i Georgia ha varit helt avgörande för senaten. Nu blir det inte så. Det blir istället högst ointressant eftersom demokraterna redan säkrat segern och därmed förstärker Donald Trumps fiasko. Vi kan bara snabbt kolla hur några av tidningarna väljer att vinkla den här nyheten. Figaro fokuserar på att det är ett slag mot Donald Trumps del av det republikanska partiet. La Vanguardia har rubriken Demokraterna behåller senaten och förflyttar krisen till republikanerna. Tidningen skriver, det usla resultatet i mellanårsvalet till senaten innebär en ny förnedring för Donald Trump som tappar i karisma. Trump själv har ju lovat att han ska meddela en stor nyhet imorgon och många har tolkat det som att han ska meddela sin kandidatur till presidentvalet 2024. Det återstår att se om det blir så. Inte med ett ord förra veckan nämnde jag FNs klimatmöte COP27 som just nu pågår i Sharm el-Sheikh i Egypten. Men det här har en ganska enkel anledning. Som ni vet är det här en Rasenia Stampa. En tidningskrönika som tar upp vad Sydeuropas tidningar skriver om. Och förra veckan gavs mötet väldigt lite, för att inte säga obefintligt, utrymme. Det fanns en det finns egentligen flera anledningar till det. Mötet pågår i 2 veckor. Den förra veckan var lite ljummen, det är den här veckan som anses vara viktigare. På ett möte med väldigt låga förväntningar från början. Man hade sagt att det här mötet framförallt skulle handla om hur länderna uppfyllt de löften som gavs på det förra mötet i Glasgow i fjol. Men den kanske främsta anledningen är att det verkar gå rätt dåligt. Jag skulle vilja ta upp en artikel från den italienska vänstertidningen Domani och deras utsände som är på plats i Egypten. Artikeln har rubriken Klimatmötet COP27 krisar redan, delvis för att det hålls i Egypten. Jag läser, förhandlingarna har ingen tydlig målsättning och det går knappast framåt. Logistiken är usel, vid ett tillfälle saknades mat, vatten och internet. Den tredje kvällen gick avloppen sönder och trycket från den egyptiska säkerhetsapparaten blir värre för varje dag när det gäller eventuella protester eller opposition. Och ödet för den fängslade aktivisten Alaa Abdel Fattah som hunger och törststrejkar håller på att bli den viktigaste storyn på hela konferensen. Under tiden fortsätter historier om delegater som det spioneras på eller förföljs av, ska säga. Material som konfiskeras vid ingångarna. En italiensk aktivist som arbetar för en norsk organisation som kämpar mot tortyr har hållits kvar på Kairos flygplats. Och flera västländer har till och med bett sina utsända att inte ladda ner appen för eventet för att det i praktiken skulle fungera som ett verktyg för spionage. En annan grej som fick mig att reagera är vilken lobbygrupp som är absolut störst på mötet. Jo, det är den som samlar de multinationella företagen som sysslar med fossila bränslen. Artikeln fortsätter sen och berättar vad det är man håller på att förhandla om. Och många känner vi igen, det handlar om handeln med utsläppsrätter Och frågan om skadestånd från rika länder till utvecklingsländer som vill ha ekonomiskt stöd för effekterna av klimatförändringarna som redan nu påverkar deras vardag. Hur det här ska ske, hur mycket och vem som ska betala. Men om det dyker upp mer av intresse under veckan som kommer, då är det klart att vi kan gå in mer på djupet då. Men det den här artikeln framförallt vill säga är att det just nu går ganska dåligt i Egypten och att en av anledningarna till det är därför att mötet hålls i just Egypten. Landet har låg trovärdighet i frågor om klimatet och som medlare mellan stater med varierande intressen. Landet är ju i praktiken en diktatur under president Al-Sisi. En annan sak som jag får reda på medan jag läser den här artikeln som jag hade missat, ni kanske redan visste det, men för mig var det en nyhet i alla fall, att nästa klimatkonferens som FN anordnar 2023, COP28, det mötet ska hållas i Förenade Arabemiraten. Vilket innebär att vi går från diktaturen Egypten till diktaturen Förenade Arabemiraten. Som kanske kommer att erbjuda en bättre organisation, delvis tack vare de enorma ekonomiska skillnaderna mellan de här två länderna. Men där friheten för människor kanske är ännu sämre än de är i Egypten, precis som pressfriheten. Sen behöver jag såklart inte tillägga vad Förenade Arabemiraten baserar stor del av sin ekonomi på. Just det, olja. Så ja, vi kanske helt enkelt inte ska bli förvånade om COP29 arrangeras på solen. Något jag aldrig tycker om är när journalister slår sig för bröstet eller när mediehus gör samma sak. Samtidigt är jag alltid intresserad av medienyheter. Därför kan jag inte låta bli att ta upp El País första sida från igår söndag som helt enkelt hade rubriken 250 000 prenumeranter. Ja, ni förstår ju vad det handlar om. Den spansktalande världens största och mest inflytelserika tidning har nu 250 000 digitala prenumeranter. 2,5 år sedan den digitala prenumerationsvarianten lanserades. Och nästa mål är minst 450 000 prenumeranter till 2025. Det har ju journalister vetat ett tag nu. Det är det som är framtiden. Betalande läsare som prenumererar på kvalitet, de upplever att de inte kan vara utan för att kunna orientera sig i sin samtid och sin omvärld. Det som El País ser blir läst är det de fokuserar på. Det är granskande journalistik, politik och opinionstexter. Det finns även en intervju med Mark Thompson som var med och på riktigt gjorde New York Times till den globala digitala referenspunkt online som den är idag. Han var tidningens vd mellan 2012 och 2020 och han säger något som är så oerhört fundamentalt tror jag men som lätt glöms bort. Han jämför New York Times med Netflix eller HBO. Folk är beredda att betala för bra serier eller filmer om de är bra säger han. Men om streamingjättarna skär ner på kvaliteten, ja då går tittarna någon annanstans. Medieutbudet är oändligt idag och enligt Thompson gäller samma sak journalistiken. Människor är beredda att betala för journalistik om den är bra. Men då kan inte tidningarna börja med att skära ner bland journalisterna. Det var allt för idag hör ni, vi en växande skara som delar en liten stund om morgonen tillsammans. Men vi blir gärna fler såklart, så tipsa en vän om tidningskrönikan. Med det sagt, har ni en bra start på veckan så hörs vi imorgon igen.